Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Viss och Svärm on the run. Ni kanske inte känner igen mig på rösten, men det är Sara som pratar. Jag är väldigt hes idag, men jag mår faktiskt ganska bra.
Ja, men du låter så hes.
Oh my god. Men det är så här, jag var ju förkyld förra veckan.
Ja.
Och jag har så här, det sätter sig så snabbt på mina stämband och så här att jag har varit täppt och så jag känner mig ganska pigg och så, men jag låter ju fruktansvärt.
Ja, det låter jättesjuk.
Ja, men, och jag är lite nojig över det, för att det är faktiskt så här, att jag har ju faktiskt en gång opererat mina stämband.
Jaha.
Ja, och det, så jag känner alltid så här, jag blir alltid lite nojig när man ska prata och vara hes, för att jag gjorde det så mycket. Det var faktiskt, ja, det här var när jag pluggade på Bosön för ganska många år sedan nu. Men då hade jag liksom ett projekt där jag jobbade med löpteknik i en handbollsklubb. Så jag skulle vara med och utveckla deras löpteknik för ett handbollslag. Och då var det kanske under en period på 8 veckor där jag skulle vara där, jag tror det var 1 eller 2 gånger i veckan, och hålla i det här. Och du vet, när man står inne i en sån här stor sporthall utan mikrofon, det är mycket ljud, och när man ska prata till en grupp då, det försvinner liksom i det. I lokalen. Och så vart jag lite förkyld under den här tiden, men inte så förkyld så att man ligger hemma sjuk, så att man tänker men jag får gå dit och ha det. Och då vart det liksom alltid värre dagarna efter, och sen hann det bli lite bättre, men så skulle jag dit och ha det igen. Och så vill man liksom inte ställa in när det är ett projekt som ska göras under ett visst antal veckor.
Det är klart.
Så det där slutade ju med att min röst kom aldrig tillbaka. Alltså jag var hes i 4 år.
Nej, men sluta. Ja. 4 år.
I 4 år letar jag ungefär så här, så som jag låter nu.
Nej, men alltså, var det därför du fick operera då? Alltså?
Ja, för då hade jag till och med så här gått till logoped och försökt hitta och prata på ett annat sätt. Och så där. Men de såg ju att jag hade för mycket, som där kommer så här mycket knotor på stämbanden som de kunde se. Och då måste man som lasera bort dem. Så det blir ändå så en nedsövd operation.
Aha.
Så det gjorde jag för, vad kan det vara, ungefär 6 år sedan. Och då kom den stora utmaningen. Man måste vara tyst.
Ja,
4-5 dagar efteråt. Helt tyst. Och det var liksom, det var en konstig upplevelse.
Alltså jag hör på dig att du borde vara tyst nu också egentligen.
Ja.
Så måste du liksom hålla låda här i podden idag.
Ja, men exakt. Och det är svårt att vara tyst när man har ett jobb som är beroende av rösten. Men jag har i alla fall gjort så nu att vi poddar idag, och sen har jag faktiskt ställt in Barrys ikväll, för att jag känner att jag hamnar i det här igen. Det blir sämre efter varje Barrys-klass. Så efter den här podden så ska jag vara tyst. För imorgon ska vi också spela in en intervjupodd senare.
Ja,
så jag känner att jag måste spara på rösten nu.
Vi ska ju träffas i Stockholm imorgon.
Mm.
Och vi ska ju faktiskt spela in ett avsnitt med Moa Hjelmer.
Ja. Färsk ska bli guldmedaljör väldigt... på både 200 meter och 400 meter.
Ja, hon så, tävlar inomhus SM i helgen.
Ja.
Och gick väldigt bra. Mm.
Så nej, så att det är Sara Wiss som sitter bakom mikrofonen. Ni som kände mig för 6-7 år sedan, ni känner igen den här rösten också. Den är tillbaka.
Nej. Du får ta lugnt och inte prata efter det här avsnittet, så att du laddar dig för imorgon också.
Ja, verkligen. Hur mår du? Är det bra?
Ja, det är bra faktiskt med mig.
Du springer lite.
Jag springer lite. Jag är så glad för det, Sara.
Gud, vad härligt.
Fan, vad skönt. Är så skönt. Ja, jag har sprungit kanske ungefär 5 pass nu på under 10-12 dagar kanske. Och jag har ju inte sprungit någonting i princip innan det här. Sen många månader tillbaka. Så jag är ju så lättad, lite chockad, men så himla glad över att jag är igång. Men jag tar det lugnt. Jag kör väldigt korta pass och känner verkligen efter och in i foten hur det
känns. Det gäller att vara klok nu.
Men så skönt. Ja, det jag ska vara. Absolut. Jag lovar. Ja. Men på tal om SM.
Ja.
Friidrotts-SM inomhus som var i helgen. Du har ju mer koll på resultaten där. Moa Hjelmer nämnde vi där som vann 200 och 400 ja. Meter. Men vad hände mer?
Alltså, det var så spännande. Det var så här, 60 meter var först på lördag förmiddag där. Och det var väldigt många som sprang riktigt bra i försöken. Alltså, det var flera som sprang liksom personrekord, säsongsbästa och sådant redan i försöken. Och erodelad etta inför finalen så var bland annat en ung junior. Så en juniortjej. Hon är 19 år. Hon heter Filippa Sivert. Hon, låg liksom, så hon slog pers i försöken och ligger liksom på typ delad första plats eller någon sån här. Nej, hon var tror jag, alltså etta inför till och med. Och sen i 60 meters finalen så slår hon till med ett pers igen och går och vinner damerna 60 meter.
Ja, men alltså så kul och härlig känsla för henne.
Så vi har en ung tjej, Filippa Sivert, 19 år gammal.
Var det en bra tid också?
Ja, 7:38, så det är en riktigt bra tid.
Jäklar.
Ja. Men där var snopet var också Elin Östlund som var en stor favorit också inför. Hon tränar bland annat med min syster i Örebro. Så jag höll en extra tumme för henne också. Och hon hade samma tid, 7:38, och fick silvret. Så de gick in som alltså på samma tid. Ja. Och då går de ju och kollar tusendelar istället för hundradelar. Och av tusendelarna så var det en tusendel som skilde.
Nej.
Så det var inte så här 8 000 delar, det var en tusendel som skilde deras. Så att, lite surt tänker jag ändå för Elin som fick silver på i stort sett exakt samma tid.
Hon får ta revansch nästa år, eller utomhus.
Ja, precis.
Kanske.
Och sen var det Irene Ekelund, så hon var väl hon sprang säsongsbästa, men inte personbästa. Så jag kan tänka mig att hon kanske var lite besviken med ett brons här, men det var de tre som var på pallen.
Ja.
Så, men det var ju verkligen Elin Östlund och Irene, tänker jag, som var storfavoriterna inför.
Ja, innan. Mm.
Ja. Så det var en väldigt spännande final. Och jättemånga fina resultat. Alltså hela heatet, det gick snabbt. Så det var grymma tjejer på startlinjen där.
Inspirerande för dig nu, Sara. Sitter hemma och kollar.
Vad sa du?
Inspirerande för dig.
Ja.
Kan jag tänka mig.
Ja, jag blir så här, alltså jag tycker att det är så himla roligt och att jag det är så kul nu för att det känns ändå som att jag känner flera stycken. I och med att man har tävlat mot dem flera gånger och vissa tränar med min syrra, vissa är så här, alltså det känns som att det är ändå folk som jag skulle stanna och prata med om jag typ träffar dem för att man har varit på många tävlingar och då blir det extra roligt och så här, man håller sån tumme för att alla ska prestera bra för sig själv liksom. Så det är jätteroligt att följa dem och liksom säga. Sen var det 200 meter senare. De fick ju ganska tufft schema de här, för 60 meter var på dagen och sen var 200 meters försöket på eftermiddagen, så de hade de som sprang dubbla. Men där hade vi ju som sagt Moa Hjelmer som vann och hon sprang ett säsongsbästa. Så att det känns som att hon är på väg.
Jag såg det. Och var det inte typ hennes näst bästa tid inomhus på 200 också? Läste jag rätt då, tror du?
Det kan vara. Jag är osäker på vad hon är. För vi ska kolla upp lite för intervjun. För grejen att hon har ju varit extremt duktig under så många, många år. Och sen har ju Moa fått två barn på vägen. Och det är det här vi vill också prata lite mer med henne. För att hon har ju skaffat barn i karriären. Inte som de flesta tänker att man gör det efteråt, kanske.
Precis, och hon har kommit tillbaka väldigt snabbt efter sina graviditeter.
Ja, och tillbaka till en nivå
barn.
För... Två barn har hon. Och liksom, och jag... Nu ska inte jag säga för mycket, men jag antar att det här liksom har varit en plan med att skaffa barn lite tidigare för att fortsätta karriären efteråt, till skillnad från hur många andra idrottstjejer tänker.
Ja, det blir kul att höra henne om det. Fråga henne om det imorgon.
Så att när hon nu liksom inte kommer på sina personbästa och sånt, det är ju för att hon var extremt duktig för många år sedan. Hon var ju med i... Hon har ju EM-medalj. Från innan graviditeter och så. Så att, det är så himla kul att säga att även om hon bara har ett säsongsbästa så går hon tydligt snabbare och snabbare och i rätt riktning nu igen. Men hon har ju liksom varit på sån himla hög nivå så att hon tar sig tillbaka. Men, och hon körde ju dubbla guld både på 200 meter och 400 meter.
Ja, precis. Ja. Så grymt.
Och där var hon före på 200 meter så tvåa var Lisa Lilja och sen så kom Elin Östlund, hon som fick silvret på 60 meter. Hon körde dubbla så hon var på 200 meter också. Så hon fick i alla fall med sig en medalj där också. Sen var det faktiskt en till som jag vill så här bara lyfta för jag tycker är så himla inspirerande tjej. Och det är vinnaren av 800 meter. Hon heter Rebecca Högberg och är född 84. Och du vet alla som är äldre än dig och mig så brukar det vara lite äldre för att vara med på SM.
Ja, precis.
Så hon är ju egentligen, hon tävlade det här förra året, tävlade hon första året som veteran.
Ja, hon fyllde 36 i år, eller är 36?
Ja, i år fyllde hon 36. Så att hon var med första året som veteran förra året. Jätteduktig. Och hon är ju en gammal landslagstjej för typ, vad är det, 10 år sedan tillbaka. Som nu är hennes barn, hon har två barn som också börjar bli lite äldre nu. Vilket har gett henne mer tid till att kunna träna och tagit upp friidrotten på elitnivå. Men hon, du vet, hon är ändå så här tvåbarnsmamma och hon jobbar som sjuksköterska tror jag. Hon jobbar liksom skift och hon jobbar mycket nätter och så här. Så det är väldigt kul att följa henne. Och nu så går ju hon tillbaka och vinner 800 meter i damklassen.
Ja, det är imponerande. Så det
var så här, jättehäftigt att se och hon är en stor inspirationskälla för mig. Så att jag tycker det är jätteroligt. Hon är också från Örebro så hon känner också liksom min syster och det gänget där. Så det var häftigt. Och sen tänkte jag kan dra vinnarna av de andra distanserna också för det är bara två sträckor till. Inomhus så springer man ju inte så jättelångt. Nej. Och det är för att det är en 200 meters bana inne. Vilket är alltså hälften så stor som utomhus och det gör att kurvorna blir också väldigt snäva. Och de lutar.
Väldigt stor skillnad att springa inomhus.
Det blir väldigt mycket runt på den. Men på 1500 meter i alla fall så vann Hanna Hermansson på 4:17:22. Bara för om man vill veta lite hur snabbt det går här i eliten. Och 3000 meter vann av, jag vet inte, man säger Samravit tror jag. 9:46. Så det är också, det går snabbt där. Så det var väl lite någon, tjejernas sida som det var de jag följde mest.
Ja, men det blir så såklart. Ja.
Jag kollade på också såklart lite herrarnas, men det var lite mer då i bakgrunden medan jag gjorde annat.
Ja. Nej, men jättekul att höra om Fridas SM som var i helgen. Väldigt många fina prestationer.
Jag har ju
en friidrottsbakgrund jag också. Jag körde ju sådär till 10 års tid. Så det var ju liksom, hela min ungdom var ju friidrott. Så jag tycker också att det är väldigt, väldigt kul att kolla på tävlingar. Sen så såg jag att, det har du sett också tror jag, att Mustafa Mohamed satte nytt svenskt rekord på maratondistansen i Sevilla maraton på tiden 2:10:03.
Ja, alltså.
På en mara.
Och det är också coolt, för han börjar väl också vara, vad är han? Han är över 40 va?
Nej, jag tror att han är 40 faktiskt. Och han sätter alltså nyss svensk rekord på maraton. Så imponerande. Och alltså 2:10, det är väldigt många motionärer som springer halvmaraton på runt 2 timmar där. Och han går alltså och springer 2:10 på en mara. Förstår hur snabbt det är då?
Ja.
Och han är ju så, jag har träffat honom ganska många, eller några gånger, och han är verkligen så himla snäll, ödmjuk person. Så jag, alltså man undrar ju verkligen honom det här så mycket.
Jättekul. Han är också sån som har varit med väldigt länge i eliten, alltså på så sätt ändå.
Ja, det har han. Och håller i. Nej, det är häftigt där. Så många inspirerande prestationer har varit i helgen som har varit, tycker jag. Vasaloppet har jag också, eller inte Vasaloppet är stora för det är helgen som kommer. Ja, men du har ju haft klienter som har kört, eller Tjejvasan.
Ja,
och Tjejvasan. Någon som
just jag blandade nu ihop kör lite halva dagarna därför, men det var Tjejvasan var på helgen och idag tisdag är det idag går halvvasan, alltså Vasaloppet 45. Och där har jag en kund som är ute i spåren just nu medan vi pratar.
Så spännande.
Så jag har en liten live-uppdatering här på henne också. Och sen, men och jag hade ju en som körde Tjejvasan. Det hade regnat. Alltså det var verkligen regnigt. Och hon körde förra året också. Och hon sa trots att det var mycket som tuffare förhållanden nu. För att det var liksom just med regnet och så. Men att hon ändå kände sig starkare ändå. Hon hade lite sämre tid det här året. Men så, det är jättesvårt att jämföra tider i skidåkning överlag. Och framförallt på de här. I och med att vädret och snön och temperatur, det spelar så stor roll. Så hon sa att hon upplevde loppet starkare och bättre. Och det som är smart just när man springer eller gör sån här typ av lopp, eller jag tänker jämförelse med om man springer typ så här hinderbanelopp eller tjurhuset, du vet så här, där banan verkligen kan vara olika från gång till gång.
Ja.
Så hon hade som mål att placera sig bättre. Så hon satte inte så mycket värdering på tiden. Svart. För att hon vet att det brukar ändå vara ganska likt med de som åker, liksom hur bra man står sig i resultatet. Så hon var lite över, jag tror att hon runt 215-220 förra året. Och hade då som mål att komma under det. Och hon åkte in på någting runt 170. Så att det gick riktigt, riktigt bra. Så placeringsmässigt klättrar hon ju precis så som hon ville. Så att nu, hon mässade redan direkt och hon bara, nästa år ska jag vara topp 150. Men det är ett bra tips, tänker jag, att ta med till, så att om det är sådana här svår där man inte riktigt kan jämföra från år till år och underlag och saker runt omkring, så är ju det där faktiskt ett väldigt smart sätt att sätta placeringsmässigt. För det brukar jag ändå säga ganska bra ett hum om hur man ligger till liksom.
Jag har nämnt det här förut i podden. Jag kommer cykla Tjejvättern. Och nu är allting liksom spikat och satt där. Så att det som kommer ske, det är att vi kommer välja ut 8 stycken tjejer som ska cykla tillsammans med mig i Team Svärm. Och man behöver söka in till det här då. Så man söker direkt till mig via min Instagram, om man är med i det här teamet. Och där man får, vi kommer ha varsin teamtröja som vi får från Craft. Vi kommer träffas kvällen innan loppet och kvällen efter loppet för att fira lite att vi har cyklat. Och så kommer de här tjejerna få en rabattkod på 30% för att cykla loppet. Så är någon som lyssnar på oss och som vill cykla med mig i mitt team, så får ni skriva till mig helt enkelt. Och om ni gjort det innan, så skriv gärna igen, för att de har hamnat ganska långt ner i min meddelandeinkorg där på Instagram. Så skriv igen om ni är med i det här teamet. Det kommer skitkul.
Gud vad roligt. Och när är loppet?
Det är den 6 juni.
6 juni
är loppet. Ja.
Åh gud.
Det stämmer.
Det låter så jätteroligt. Ta chansen att haka på.
Gör det. Och det behöver inte vara så här, vi ska inte prestera. Vi ska cykla för att ha kul och uppleva. Så är det så att du vill verkligen prestera på loppet, så ska du kanske cykla själv. Så vill du uppleva och ha kul, så kör med oss. Så kan vi säga.
Ja, det är ju ditt första. Det är till och med ditt första cykellopp ju.
Ja, gud.
Det är inte ditt bara första Vättern, utan det är ju faktiskt första gången du tävlar i cykel. Så då vågar ju fler också haka på och vara nybörjare, tänker jag.
Ja, men jag tror det. Och det är det vi hoppas på, liksom. Så in och skriv till mig om ni vill vara med. Det kommer grymt. Ja. Men, Sara, idag så ska vi ju återigen prata om träningsupplägg. Förra veckan så pratade vi om upplägg inför halva maraton och maraton. Och idag ska vi komma in på lite korta distanser, 5 kilometer och 10 kilometer. Har du sprungit många sådana distanser?
Nej, men några stycken har jag gjort. Och både liksom upplevt och försökt att maxat bägge distanserna. Ja, jag gillar dem. Jag tycker att det är jätteroligt. För det här är så här lättillgängligt, tycker jag. Att dels är det bra som ett första så här kom igång mål. Om man ska komma igång med sin träning. Men också liksom så här, även om man vill prestera, så tycker jag om att träningen kan vara ganska tidseffektiv. Och man får känna att man tar i och man är klar ganska snabbt. Och det här är så här en typ, speciellt om man springer femman, då är det ju sådana träningspass som man kan vara klar på en timme. I stort sett.
Ja, absolut.
Så då, jag tycker att 5 och 10 är väldigt roligt på att det är tidseffektivt. Det kan vara ganska tungt på ett annat sätt. Man får ta i mycket. Och ja, men den är ju också fruktansvärd att maxa på, tycker jag. Jag tycker nästan värre att maxa på 5 och 10 än att maxa på halvmara.
Jag har också sprungit väldigt mycket, 5 km, 10 km. Faktiskt, alltså, det var bara några år sedan som jag började öka på mina distanser till halvmaraton och maraton egentligen. I alla fall maraton. Annars har jag sprungit väldigt många 5 km lopp till exempel som yngre. Och även 10. Och det som du säger, det är så här, alltså, ska du pressa dig maximalt på 5:an, då är det jobbigt. Det är mycket jobbigare än att springa en halvmara.
Ja, för man känner ju då redan från start att nu går det snabbt.
Ja, ja, verkligen. Alltså, det blir... Vi har ju ganska många lopp här som kommer också när det gäller 5 och 10 kilometer. Jag kollade upp lite vad som fanns på gång här. Det är premiärmilen 28 mars som ganska många springer för att så här, stämma av lite hur träningen har gått. Grundträningen tror jag, många stämmer av där. Och så är det Vårhuset. De kör ju 27 april börjar de i Malmö och så går de uppåt i Sverige och avslutar sin serie, kan man säga, av lopp den 4 juni i Östersund. Så den håller på ganska många veckor där och går genom hela Sverige, kan man säga. Blodomloppet börjar också den 12 maj i Malmö och avslutas i Visby 3 september. Och så har vi Tjejmilen i augusti, 29 augusti. Det är ju bara några av de loppen som kommer här i Sverige framöver när det gäller de distanserna. Och jag tror ganska många så som är lite sådär nya på 5:an och milen väljer att springa de här Vårhuset och Brodomloppet, tror jag. Och Tjejmilen också kanske. Det är lite mixat där. Men för Vårhuset och Brodomloppet är ganska snälla lopp, så kan man säga. Alltså, det handlar mycket om en härlig stämning och inte lika mycket om prestation där, kan jag uppleva. Bland de flesta som springer de loppen i alla fall.
Ja, nu för tiden finns det ju ofta också så här att man kan vara med i en klass som är utan tidtagning.
Ja, lite fun run brukar de kallas.
Ja, men även på Vårhuset så kan du anmäla dig utan tidtagning. Och då startar du oftast längst bak och så har du inget chip liksom. Och det tycker jag också är rätt bra, för att om man bara vill uppleva eller bara ha som mål att ta sig runt och alltså, inte vill att någon annan ska kunna kolla upp ens tid heller eller något sånt av någon anledning, så då kan man ju faktiskt anmäla sig till en sån klass, och då finns det det finns ingen tid på ändå om inte man själv då har tagit den på klockan eller så.
Ja, exakt. Det är ju superbra, tycker jag.
Tycker jag också. Det bjuder in till fler att vara med på lopp, tycker jag.
Ja, det gör det, verkligen. Och vi har ju tänkt lite så, du och jag sa det här. Vi har delat upp, kan man säga, det här i två olika kategorier. När vi ska prata lite om hur man tränar för 5:an och 10 kilometer. Vi har gjort en kategori som är mer för den relativt nya löparen. En löpare som kanske har sprungit lite grann men inte alls mycket. Och som kanske vill springa sin första mil, aldrig gjort det förut. Hur ska en sån person träna? Sen har vi också en kategori som är mer för den som är mer van löpare, som kanske har sprungit 5:an på tävling förut, kanske till och med 10 också på tävling förut, och som vill liksom prestera lite mera. Bara för att skilja lite på de här olika typer av löpare. Om vi börjar med den här relativt nya löparen som ska springa sin första mil, som kanske också ska springa sin första 5:a, kan det också vara.
Ja.
Hur tänker du här, Sara? Hur kan man lägga upp sin träning? Och hur många veckor behöver man springa för att liksom klara 5:an och milen? Och inte ha mycket mer mål än så att säga.
Ja, men jag tycker här, precis som... jag hoppas att alla lyssnar på förra avsnittet, för där pratar vi lite grunderna kring träningsprogram för lopp. Och jag brukar ändå liksom här igen utgå från 3 pass i veckan. Men sen då har jag en nybörjare, då behöver jag kolla liksom, hur pass nybörjare är den här? Är den liksom ändå att den har tränat andra saker tidigare och är van med att träna 3 gånger i veckan? Eller är det här någonting, nu ska jag ta tag i min hälsa och komma igång och jag har i stort sett knappt rört på mig?
Så det är olika planerar, också där.
Ja, för det finns ju de som liksom mest bara har ett stillasittande jobb och tänker så här, nu måste jag komma igång med träningen. Så med en sån person jag hade fortfarande haft de här 3 gånger i veckan, men det kanske till början hade varit en rask promenad, men att det ska ändå schemaläggas som träning, för att man, för där är ju, börjar man gå 3 gånger i veckan, så är det en ökning med ganska mycket, om man inte har gjort det innan. Så att hela tiden tänka liksom så här, var är jag idag? Jag kan inte bara hoppa in på samma program som någon annan, även om den också är nybörjare, för den kanske bara är nybörjare på löpning men har tränat regelbundet 3 gånger i veckan ändå. Så jag försöker ändå hålla ungefär 3 gånger i veckan för att känna att resultaten kommer lite snabbare och att man får känna framgång. Men är den helt nybörjare, då mixar jag det alltså med promenader. Det kan vara också ett vanligt grupppass på någonting, alltså bara att komma igång med träningen lite för den personen också, för det kommer ändå att öka dens både styrka och kondition, så att den inte sliter ut sig för snabbt med just bara löpning. Och sen när den är igång lite så här, då ska jag ändå sätta in intervaller, men ganska korta och snabba för den. Liksom så här, okej, vi ska springa snabbare än vad du orkar jogga. Och kanske göra det i så här 1 minut. Sen får du gå i 1 minut och springa, så att det ändå blir variation i passen. Så att jag ska ändå ha som ett intervallpass, ett pass där vi kanske försöker jogga lite mer, lite längre sammanhängande. Kanske det här 3 gånger 8-10 minuter eller något sånt. Och sen ett pass som är kanske lite längre distans, men att där varvar vi också mer med att gå och mer bara det här att vara ute en längre tid. Så det är egentligen samma grundtänk, men man får anpassa det till att det bara är lite mer än vad den är van med i dagsläget. Hur tänker du?
Jo, men alltså, jag håller med dig jättemycket där. Och det beror helt på alltså, hur pass ny man är i sin träning. Men jag tycker också att 3 gånger i veckan är väldigt bra att få till. Det skulle kunna vara 2 gånger löpning i början och sen 1 gång styrka till exempel också.
Ja, absolut.
Ja, men typ så. Så 2-3 gånger i veckan tycker jag att man ska få in det i alla fall, i löpningen. Sen tänker jag, om man har som mål så då, att man ska springa en 5 på tävling, då kan det vara, om man inte alls vet liksom vart man är i tempo, om man har sprungit lite grann förut, då kan man ju typ testa sig på 3 kilometer på träning. Vilken tid kommer jag in på 3 kilometer? Vad är det för tempo per kilometer? Då kan man lägga upp lite så här, ja, men vad är rimligt för mig att springa 5 kilometer på ungefär? Så man vet ungefär tempomässigt, vad ska jag hålla liksom på tävlingen?
Exakt det hade jag skrivit upp på, framförallt på prestations. Men som du säger, det funkar också som en nybörjare. För även om man går lite det, så blir det ändå realistiskt. Liksom att så här, okej, om jag klarar det här idag, så då om typ 8-12 veckor, då klarar jag förhoppningsvis samma tempo fast på 5.
Ja, precis.
Och så det är jättebra att börja med ett test.
Ja, jag tror faktiskt det. Även för den som är nybörjare som inte springer så himla snabbt. Liksom. Men att man vet ungefär det här är mitt tempo just nu. Och då kan man ju liksom jämföra det också lite med hur utvecklingen sker sen. Vad ligger jag på här nu om några månader? Och bli lite glad över att oj, det har hänt mycket. För det kommer hända mycket för en person som inte har sprungit mycket förut. Utvecklingsmässigt.
Och då kan man också ha ett litet hum om man läser något program eller någonting och så tänker man att det står typ i tävlingsfart eller i det här tröskel eller det här, då kan man använda den snitttempot på den där 3:an som man har testat, så man har
då
någonting att utgå från.
Exakt, det blir lättare för sig själv att ha lite koll på hur det går. Och även då, jag tänker, den som ska springa sin första mil, det är kanske en person som har sprungit lite förut, tänker jag.
Så då tänker jag förut.
Jag tror den har sprungit 5 antingen på tävling eller så, eller på träning i alla fall. Och där kan ju den personen skulle kunna göra ett testlopp på 5 kilometer då också, för att få lite koll på, okej, hur ligger jag till just nu? Vad är mitt tempo på 5 kilometer? Vad är då rimligt för mig att satsa på nu när jag ska springa mitt första milslopp? Ja, så man har lite koll helt enkelt. Och sen även kan följa sin utveckling.
Vi har skrivit så lika, Josefin. Här står det på min också, på 10 kilometer-spalten så det test 5 kilometer.
Ja, för det har jag skrivit med på prestations där också, som du pratar om nu med testloppen. Sen sa, som du sa Sara, alltså intervaller är ju jättebra sätt, alltså jag säger framför allt alltså för en person som är ny i träningen, att springa korta sekvenser i sin träning. För man kanske inte orkar springa så långt i sträck. Så intervallträning är jättebra att få in redan som nybörjare i sin träning. Och där tänker jag att, som du sa, om man är jätteny så kan man gå, springa, Har man lite mer så löpning bakom sig, har joggat lite grann något år eller någonting, så kanske man kan köra fartlek i form av att man kör ett elljusspår, man joggar till lyktstolpe, ökar på snabbt, joggar mellan nästa lyktstolpe, ökar på i snabbt tempo, att man joggar och springer fort, joggar och springer fort och leker lite med farten så utan att behöva tänka så mycket, där man bara ökar lite grann farten när man känner att man är redo. Och sen så har ju jag alltså ett konkret favoritpass som jag har kört väldigt mycket med de som jag har coachat. Och det har varit när man har möjlighet att komma till en stor gräsplan. Det här passet har vi pratat om förut, vet du och jag, utanför podden. Men det här, man kör diagonaler på en gräsplan. Så du springer ganska snabbt barfota en diagonal. Och så joggar du sakta på kortsidan. Och så kör du snabbt en diagonal barfota och joggar sakta på kortsidan. Då kör du typ 10 sådana intervaller. Det här liksom, det är lite härligt och kul pass tycker jag att köra. Man får en skön känsla. Det blir korta intervaller. Så du kör 10 stycken. Om det är ganska ny så räcker det gott och väl. Du kan till och med gå kortsidan om du vill istället. Och så springer du diagonalen. Och det här stärker ju också upp kroppen väldigt fint. Fotleder och sådär. Och du får upp löpsteget väldigt fint också i de intervallerna. Tycker jag. Sen finns det ju så himla många olika typer av intervaller. Alltså, du ska ju leka med... Är du på en friidrottsbana så är det ju ganska enkelt. Då kan du ju leka lite med tanken. Du kan köra 200 meter. En lite snabbare kontrollerad fart. Du joggar 200 meter. Du kör 200 igen lite snabbare. Joggar 200. Så du kör 5 stycken sådana intervaller. Behöver du gå åt de här 200 stället emellan, då gör du det. Kör snabbt 200. Går 200. Alltså... Lite så känna efter hur kroppen svarar. Vad du liksom orkar med. Och de här kan man öka på sikt också. Kör 400. Joggar 200. Kör 400. Joggar 200. Och det kan ju bli att man får tappa upp det här långsamt. Liksom. Om man är helt ny så får man börja med lite kortare sträckor. Och så ökar man på sig ett helt varv liksom, inom några veckor. Intervaller går att leka med. Som du sa med, enminutsintervaller. Det är också jättebra att börja med. 10 minuter.
Ja.
Det är så här, ja... Det är ett enkelt upplägg. Du springer snabbt 1 minut. Sen vilar du. Antingen går du eller joggar sakta. Och då kör du snabbt 1 minut till. Och vilar. 1 minut till och vilar. Alltså, intervallformer finns väldigt många att hitta på, tänker jag. Men just intervaller och distans att få in i sin träning inför 5:an och milen är de som är nyckelpassen helt enkelt, tycker jag.
Ja, men precis, för här blir kanske mer fokus på både som nybörjare och som en som ska prestera, att det blir ju till skillnad från maraton och det här, så blir det här liksom kanske ändå liksom att få upp de här intervallerna för att få ett bra löpsteg och få upp lite fart, för även om du inte ska springa snabbt så kommer du ändå ha nytta av att kunna trycka ifrån lite i steget ändå. Ja,
absolut.
Och just så här lite styrketräning också för att känna sig stark i det. Jag vill ju att alla ska styrketräna, vill jag ju.
Ja.
Men så att man tänker när jag ska, att man inte tänker att jag ska bara springa 5 eller 10, jag behöver ingen styrketräning, utan jag skulle säga nästan, du kommer få en bättre upplevelse om du känner dig stark i steget och så här, lite backintervaller som du säger ofta också.
Ja.
Så man varvar
det. Och sen, skrivit upp som en.
Ja, och sen som nybörjare så just vill jag bara påminna om att just de här friidrottsbanorna är ju öppna för allmänheten, nästan allihopa. Det är väl, alltså, det är ganska få som är stängda. Och i så fall är de ofta stängda under någon viss tid på dygnet eller så. Så att det är, jag upplever att många nybörjare när jag tar med dem på en sån bana så tycker de att, det är väldigt roligt att få springa på en riktig friidrottsbana. Och då kan man ju också liksom ta sig dit med en lätt jogg om man har möjlighet, om det finns en så pass nära. Och sen kör intervaller där och sen ta sig hem. För då blir det också väldigt tydligt att nu fokuserar jag på intervallerna. Och så gör jag dem bra. Och sen kan jag gå eller jogga liksom tillbaka eller så.
Precis. Och även som du sa det här med backe, alltså för en nybörjare som, eller relativt ny person, så är det så här, jogga till en backe som du vet finns nära dig. Spring kontrollerad fart upp för backen. Och så går du ner och så kör du typ 5-10 sådana löpningar. springa upp, gå ner. Det är ganska också enkelt pass. Och där blir man så himla löpstark av. Det är supereffektivt pass att köra i backe.
Och effektivt. För jag tänker så här, alltså tidseffektivt. Jag har en PT-kund som har, du vet, som två små barn hemma. Och vill komma igång med löpningen och vill liksom så här komma igång med, men att det är ju ganska, alltså, tidskrävande ändå att om man ska ut och springa så, men då har hon en backe väldigt nära hemma. Ja. Och att den är så pass nära, du vet, på kvällen då bara kunna säga att det tar 5-6 minuter att jogga dit. Mm. Och så kan man köra 10 minuter backe. För 10 minuter backe, alltså springa upp, gå ner, springa upp, alltså det kommer att ge jättemycket, och sen jogga hem, så man är liksom helt klar inom inom 20-30 minuter.
Ja,
så kan det vara liksom
en
dag. Och, då, och det där kommer att hjälpa henne till att sen kommer, alltså när hon har mer tid att springa, så kommer det där hjälpa att hon har gjort de här varje vecka.
Jättemycket. Alltså jag har en backe nära mig också så här som jag kör, så när barnen är små nu, så jag har kört mycket och joggat dit på kvällen och kört 10 stycken upp och ner. Det går så himla fort, men jäklar vad löpstark man blir av det. Mm. Det är jätteeffektiv träning. Så det är verkligen någonting som man kan ta med sig. Och då kan man ju, man som sagt inte har sprungit så mycket, man kan gå ner varje gång, så får man ganska lång vila mellan varje backlöpning. Ja. Det är helt okej.
Jag har alltid gått ner, men det är för att jag har sprintat upp. Typ.
Ja, men exakt.
Men det beror på vad man gör.
Alltså, ja, absolut.
Trycka på, och det är också skoet om man vill testa lite mer mot sprint eller verkligen det explosiva. Ja. Då är det också rätt bra att göra det, alltså, som i backe. För då springer du 90% i backe, så blir det ändå en ganska maxansträngning. Men det är oftast skonsammare också för kroppen än att dra en sprint på platt när du kommer upp i sån hög hastighet.
Gud ja, och du ligger med en väldigt bra fin position i uppförsbacke. Teknikmässigt så är det faktiskt främre en bra teknik, gör det också. Sen tänker jag distanspass, alltså längden på distanspassen inför femman, tänker jag, alltså i träning, 3-6 kilometer tänker jag. Alltså, ska du springa femman och ha det som mål, så behöver du inte springa längre än 6 kilometer på träning.
Nej, inte som nybörjare i alla fall.
Nej,
jag.
Precis. Nej, exakt. Du pratar ju om de som är ganska nya.
Ja, precis.
Och är det inför milen, så tänker jag att man tränar 5-12 kilometer på sina distansrunder inför ett milslopp. Ja. Om man är relativt ny så.
Ja, men om vi hoppar tillbaka då till femman. Och nu då som sagt, så här, nu är det sen, jag tänker att den här personen som är här, den springer redan 5:10 ganska ganska lätt idag.
Precis.
Så den har liksom inte problem med att orka distansen, utan att springa, jogga en 10 km en onsdag kväll, det funkar liksom. Men nu då att trycka ner tiden lite mer, så dels lite med att ha tid på sig, minst 8 veckor, gärna upp mot 12, även om du är löpvan, för att få kroppen att verkligen ta till sig de här träningen och resultaten. Men börja då, som vi sa, med ett test på 3 km för att få ett litet hum om vad är möjligheten att kunna hålla på 5 längre fram, för det kommer att ge en ganska bra indikation. Sen har jag tänkt liksom så här, distanspassen här då, alltså, eller de här långdistanspassen som vi pratade om i förra avsnittet, att här kanske man bygger dem, alltså, upp mot 40-50 minuter, kanske upp mot timmen någon gång när de är som längst. Men ska du maxa på 5 så behöver du inte springa så mycket längre än det, tycker jag.
Nej, det håller jag med om.
Heller. Så ungefär 50 minuter kanske, som när du har byggt upp dem liksom, så här, innan du sen nästan börjar vända ner tillbaka, beroende på när loppet kommer då.
Ja.
Men sen desto mer pass i just den här, dels tävlingsfarten då, alltså det här test 3 km, att göra tröskelpass på det och vänja kroppen med att börja klara längre och längre tid i den. Så första passen kanske är liksom 5 gånger 5 minuter eller 4 gånger 4, de här som jag pratade om.
Ja, precis.
Med en minut vila mellan och upprepa dem några gånger. Och sen när det börjar vara så, men då kanske man springer 6-7 minuter i sträck i samma tempo. Går en minut eller joggar lätt en minut. Och så gör man det, kanske då färre block, men att den totala tiden som man ligger i tempot ökar under passen.
Mm.
Så att man börjar bygga sig upp mot att man kan börja ligga under den här, de här veckorna, att man börjar kunna ligga 30 minuter i det här tempo. Det kan vara 2x15 eller du vet så här. Så man måste vara där och jobba på tävlingsfarten mycket mer kanske.
Mm. Mm.
Och sen blir då de korta intervallerna, de här kortpassen. Ska man prestera på 5 så behöver man vara ganska snabb, för man vill inte ligga så nära sin max, tänker jag. Alltså det får inte vara för liten spann mellan tävlingsfarten och ens maxfart.
Nej, precis.
Så därför ska jag sätta in ganska mycket, typ 30 sekunder och backe, och liksom där vi verkligen får trycka på och få ett snabbt löpsteg. Så jag ska köra ganska mycket korta, snabba intervaller, tävlingsfart och sen lite mindre av de här långdistans.
Mm.
Hur tänker du?
Nej, men jag håller ju helt, alltså helt med dig där. Jag tänker så här, som en första grund i, alltså hur mycket bör man träna? Jag har funderat lite på det. Är väl, jag ska 3-5 gånger i veckan löpning.
Ja, samma här.
Ungefär där, ja. Så man kommer upp lite mer distans egentligen, för att bygga ännu mer löpstyrka och mer vana och liksom så här, kanske få in lite mer intervaller och så vidare. Och nyckelpassen här blir ju... Du pratade lite om tröskel, kommer du in på där. Det är alltid bra att få in tröskel. Och det är lite tävlingsfart i alla fall på... Jag skulle säga, inför 10 km så är ju tröskelintervallerna kanske viktigare än inför 5 km till exempel. Så 5 km tycker jag verkligen fokus ska vara, största fokus ska vara på V2 maxintervaller mest. Och även distansen där. Och V2 max finns ju olika, som du sa nu, det här korta enminutersintervaller är ju jättebra. För V2 maxen, även snabba backlöpningar är ju supereffektivt även här. Vill du prestera snabbare på 5:an och även på milen, så är ju backlöpning hur grymt som helst för löpstyrkan. Och sen så, vad tänkte jag mer där? Jo, du var inne på den här 4x4 minuter här nu på lite mer tröskel. För det finns ju, man kan köra 4x4 minuter tröskel, men du kan också köra 4x4 minuter VO2 max. Och kör du tröskel så kör du, som du var inne på, 1 minuts vila, för det är kortare vila då.
Mm.
Och du springer mer i tröskelfart, eller tävlingsfart kan man säga här nu, kanske på milen egentligen, och på 5:an. Men om du kör VO2 max här, då har du längre vila. Och
då kan
du trycka
minuter,
på lite extra mycket. Ja, precis. 3 minuters vila. Och då kan du trycka på liksom ännu mer på dina 4 minuters intervaller där. Våga lägga på, så liksom, du kommer ju komma upp och du kommer ha mjölksyra här på den här passen.
Ja.
På de som är V2 maxintervaller. Så här tycker jag också man kan mixa lite mellan V2 maxintervaller och tröskelintervaller. De två, det är ju alltid bra att få in både V2 max och tröskel i sin träning, egentligen inför de flesta distanser. Men här skulle jag säga att just för 5:an så är V2 max viktigare, och för 10:an där är båda två lite så viktiga, skulle jag säga, nästan.
Precis, det är oftast vilan som avgör lite hur snabbt de kommer att gå. Så ser man på att det står på ett program 4x4 minuter, så måste man också kolla, men okej, vad är vilan? Är det 1 minut jogg, då kommer det inte vara de här max, för du kommer inte att kunna återhämta dig på 1 minut joggvila. Men är det 3 minuter vila, då vet du så, okej, men här är det meningen att jag ska trycka på, i stort sett komma så långt jag kan på varenda intervall.
Mm. Mm. Exakt. Nej, så 5:an fokuserar på intervaller, ganska snabba. Och distans kan du komma upp kanske, som du sa, upp mot timmen kanske, med 5:an. För 10:an där så tänker jag att också snabba intervaller är väldigt, väldigt bra att få in. Lite tröskel också, såklart. Och även distans upp mot kanske 14 kilometer. Alltså... Det är alltid bra att ligga på lite längre längd för att bli ännu mer liksom, uthållig egentligen. Inför 10:an framför allt.
Jag skriver långpass upp till 80-90 minuter med lugnare tempo då.
Så ja, precis.
Det kanske till och med räcker med 80 minuter. För då, det här kanske är löpare som springer milen ganska snabbt ändå.
Det tror jag.
Men att det här kan ju ändå bara vara lugnt, och det kan nästan vara som ett återhämtnings, alltså pass, att man tar det väldigt lugnt på det. Men att man ändå får upp lite mera och får in lite mera det här pulszon 2. För det är ändå det som behöver vara mycket grunden i passen ändå. Även om man springer det här 5 kilometer så man tänker inte så mycket ofta på, men man får in det ganska automatiskt i form av uppvärmning, nedjogg på även på de andra passen.
Ja, exakt. Även på intervallpassen. Så
och det här är då inte distansen, utan det är den totala träningstiden. Behöver ligga ganska mycket i den här pulszon 2, vilket det ofta gör när man har uppvärmning, nedjogg och distanspass. Men så jag ska ändå ha kvar lite lugnare, längre pass också för att bara få springa på liksom i.
Ja, men absolut. Sen tänker jag, gillar ju det här på att de förra veckan med progressiv distans. Det blir väldigt också bra och effektivt i de här fallen. Ska du springa 10 kilometer och vi satsar på det och blir bättre, få in progressiv distans och då avslutar du egentligen i ungefär den farten som du liksom kommer tävla 10 kilometer i. Vilket blir väldigt bra. Då tränar du på att hålla den farten och få in den rörelsemönstret i kroppen. Så det tycker jag alltid är bra. Och sen har jag också skrivit upp backig terräng. Och det här är ganska jobbigt om man är ny. Det förstår jag inte upp det för förra delen där. För när man är lite nyare löpare så är ju alltså backar jättejobbigt. Och där tycker jag det kan räcka med så här, man joggar till en backe, kör intervaller. Men är du mer en van löpare, ganska stark och vill förbättra dig, då tycker jag att du ska springa mycket backig terräng. Alltså ungefär upp mot milen kanske på de passen. Då det ska vara ganska så jobbigt. Alltså. Det är ett grisigt pass som känns ordentligt i benen. Tryck på extra i backarna och håll normal tempo alltså resten av sträckan, så kommer det här passet vara jätteeffektivt.
Ja, för det är verkligen som du säger, att springa i terräng och hålla normalt tempo, det blir ju för kroppen blir ju det som en intervall, för att det kommer gå upp och ner, men du ska försöka hålla samma snitttempo hela tiden, så det kommer ju automatiskt göra att du behöver ta i väldigt mycket ibland, få lite återhämtning ibland och sådär. Så det är faktiskt superbra och enkelt sätt att få till variationen i löpningen om man tänker att jag ändå ska försöka hålla samma snitttempo trots terrängen.
Ja, exakt. Sen har jag, om det är så, det finns väldigt många 5 kilometer stopp att springa, och om du har 10 som egentligen huvudmål, se till att springa många 5 kilometer lopp inför ditt huvudmål. För att springa lopp på 5 kilometer ger ju jättemycket inför milen. Så det är också bara grej för att utvecklas.
Mm. Ja, ska du vara snabb på milen så behöver du vara snabb på 5 också egentligen.
Ja, gud ja, det är jättebra liksom snabbdistanspass att köra 5 kilometers lopp inför sin milsatsning så att säga. Ja. Superbra.
Och här också, se till att få in styrka och spänst här skriver jag också. Alltså, och det kan ju vara om du inte kör ett helt gympass, men åtminstone liksom köra liksom, som vi har pratat om, mycket olika hopp, enbenshopp, mångsteg och sånt här också, så vi får in ändå en styrketräning och spänst i, för det kommer också gynnar dig väldigt mycket på att vara snabb, så behöver du vara stark och spänstig.
Ja, och det kan man också få in då om man hittar någon backe nära där man bor. Och köra mångstegshopp i backe, köra enbenshopp i backe, lite borrsovhopp, lite sådana saker ute i terrängen. Om det inte är så att du har ett gym som du går till och som du tycker om att köra lite hopp i där liksom, och har häckar kanske eller såna boxar att hoppa på eller vad det nu är. Men som du säger, alltså spänsthopp alla former är ju alltid jättebra. Och det här är ju, nu är vi inne på de som vill satsa mera. För att det är klart att det är bra att köra spänsthopp också om man är alltså ganska ny löpare. Men det är fortfarande, samtidigt så är det ganska mycket skaderisker också om man inte är van.
Absolut.
Med just spänsthopp. Och då jag tycker att man bör vara lite van för att börja köra det. I alla fall, alltså mångsteg kan väl nästan vem som helst kanske testa att köra lite i backe och sådär. Men just enbenshoppen är ganska tuffa och tunga att köra om man inte har sprungit så mycket tidigare. Där kan man bygga på ju mer van man blir. Men jättebra verkligen för att bygga spänst och styrka för löpare.
Ja, då kan man, om känner man inte är van med att hoppa och sådär, då kan man också bara göra alltså enbenshopp på ställe, som att du skulle hoppa hopprep. Alltså börja med lite sån. Och kanske bara hoppa 5-10 i rad på ena benet, sen på andra, och gör det några, alternera liksom.
Ja.
Bara för att vänja det här med att faktiskt få lite överbelastning, som lite att det är en tyngre belastning än att springa.
Ja, och lite så här air squats också. Kör lite. Det är ju båda benen samtidigt i för sig, men ändå liksom att såna grejer, såna övningar är jättebra om man inte är van. Nej, men annars har inte jag med så mycket mer här faktiskt. Mina tankar, är det något mer som du vill komma in med där?
Nej, men det är nog med att för att sammanfatta det, just att så här, korta intervaller, det ska gå snabbt. Här ska det behöva gå snabbare än tävlingsfart för att bli, för att verkligen få upp hastigheten. Och sen just de här tröskel och de här, börja bygga, tänka att du ska klara tävlingsfarten och klara det. För varje pass så kommer du att den totala intervalltiden byggas på lite grann. Du kan leka med intervallerna på olika sätt. Jag gillar ju så här pyramider och stegar och sånt också. Att du bygger ihop.
Ja, just det.
Så att du får till exempel säga när du har kommit igång ett tag och börjar ha tränat några veckor. Att då känna att okej, men nu ska jag prova att hålla 10 minuter tävlingsfart. Och sen får du vila lite och sen ska du göra 8 minuter och sen ska du göra 6 minuter. Alltså så här, så att du kanske, de kanske blir kortare och kortare, för det kan vara skönt mentalt. Men att då börjar du ändå komma upp i att du är 20-30 minuter kanske sen i den här tävlingsfarten, så att du verkligen får känna på hur det är. Och de här behöver ju bli längre och längre med kortare vila mellan blocken för att kunna sen på slutet känna att ja, nu är utmaningen att springa då 5 eller 10 hela sträckan i den farten.
Ja, det gäller att vända kroppen med den fart man ska springa och även köra lite överfart som sagt med snabba intervaller just inför 5:an och milen.
Ja.
Absolut.
Så där tror jag vi är klara med den 5 och 10, eller hur?
Mm.
Så, för då tänkte jag bara sen det som, för vi pratar, när vi pratar om vårt här träningsupplägg, då är det här kallas ju så här traditionell periodisering. Där man har de här korta intervallerna, man har längre intervaller, distanspass och långdistanspass. Mm. Och det är ju det vad de flesta kör. Och kollar man på program så är det det traditionella helt enkelt, att man gör så.
Ja. Mm.
Men jag tänkte ändå bara nämna så här, det här har varit våra diskussioner här vid middagsbordet de senaste dagarna. Och det är ju att det finns också ett som kallas blockperiodisering. Som framförallt har visat så här bra resultat på folk som är redan duktiga men som kanske liksom har stannat av lite, du vet att man har stagnerat lite i sin utveckling.
Ja, det är nog väldigt vanligt tror jag. Många som är där.
Så det här kanske inte är någonting för nybörjare eller så, men det man har sett att svarar väldigt bra på många där, det är att istället för att göra så här ett pass av varje i veckan, så som vi har pratat som, så gör man liksom ett block av att så här, nu utvecklar jag mitt så här högintensiv, alltså kortintervall, VO2 max.
Mm. Mm.
Och så kör man det, alltså de kör ju det här alltså 2 till 6 veckor, alltså man kan ha verkligen en fokus på en grej. Och då
det var
kan
intressant.
Ju, ja, och då kan det ligga liksom så här, beroende på hur mycket den tränar då vanligtvis. Men säg att det här, säg att det här skulle vara en femmotionär som, eller som nu som tränar 5 gånger i veckan. Mm. Då är kanske åtminstone 3-4 pass i veckan är högintensiva. Och så låter man göra det. Och som nybörjare kanske man inte skulle göra så lång period, utan det kanske skulle räcka med en och en halv vecka. På det. Men att för att verkligen så här känna att kroppen verkligen får utmanas och ta till sig av det.
Att den svarar liksom.
Ja, och sen efter det tar de liksom antingen lång pass, alltså någon vecka med det, eller tröskel. Så det blir väldigt så tydligt att vad som är i fokus under de här veckorna.
Gud vad intressant ändå. Det här skulle man veta om det är någon så här elitlöpare som gör just nu, eller har så här... Är det forskning som visat att det här är effektivt, eller är det löpare som gör det här som ger fina resultat liksom?
Det är framförallt är forskning, och de har gjort det på mycket på cyklister. Men det är en cyklist som har varit alltså på elitnivå som har gjort det här testet och ökat alltså med jättemycket.
oh, men gud, det här måste jag prova. Jag kommer
igång. Det är liksom så här, det är intressant. Ja, jag tror den jag tror att han i Surin, alltså ISSURIN tror jag, blockperiodisering, så kan man läsa mer om det här, men det
som sagt i Surin, sa det.
Ja, man har ju sett att det, alltså så här, jag tror att man har sett att det hjälper, funkar för nybörjare också, men just i löpning så kan det bli just det här skaderisken och det blir väldigt påfrestande.
Ja, jag
så
tänker
man
bättre
kanske... på cykel.
Ja. Och kanske och så här lite mera elitmotionärer, eliten kanske i löpning då. Skulle jag testa det här liksom?
Ja.
Möjligtvis.
Och ja, skulle man vilja testa det bara för att det är ju ändå det här med konditionen och det är ju sånt du förbättrar också. Så att du kan ju göra det på cykel och då är det ju inte alls lika, eller då är det mycket skonsammare.
Ja, det är sant. Mm.
Så du får ju ändå fortfarande samma effekt av det. Så det har varit mycket det då, att de liksom periodiserar just här, man har sett det, vissa elitidrottare har man också sett att gör typ det här, skidåkare och sånt, att de har liksom väldigt, ett tydligt fokus under och de kanske har
och
två skidåkning, veckor,
två, ja, det är också skonsammare rörelser än löpning.
Ja.
Ja.
Men då kan man se liksom ganska tydligt att så här, om man ser deras träningsuppdrag, man såg så här med staplar och sånt, att de här veckorna så är det jättemycket högintensivt och då är det mindre av de andra. De håller kanske kvar ett pass av de andra också för lite det här som vi pratar om, att bibehålla någonting. Men i och med att de tränar så mycket så blir det ganska liten mängd ändå av det totala hela. Och sen så blir det så här tröskelperiod och sen låg intensiva VO2 max, och då blir det en lång period med det där man bara bygger mycket distans och då får bygger den ganska, just bara samlar total distans väldigt mycket istället, men då är det inte så mycket. Precis. Då kanske bara ett högintensivt pass den veckan för att bibehålla det lite grann.
Jag tänker så här också när du pratar om mer nu, det är så här, det kanske är mest mot eliten, alltså eliten.
Ja.
Eftersom att de kör som du säger många pass, så de får ju ändå in de andra kvaliteterna också i passen på något vis.
Exakt. För det är det som är man nybörjare och tränar tre gånger i veckan, då har man ju inte utrymmet för att bibehålla någonting. Det man skulle kunna göra i så fall då är ju bara att avsluta passet med, så att du har sprungit distans och så avslutar du med en sån här högintensiv intervall bara för att gå upp i det en gång.
Ja, precis. Ja.
Så då kan du ändå bibehålla att du får ändå göra lite så, men att du bara avslutar passet och det blir bara en liten del av det då. Men framförallt är det här nog för de som tränar mer än tre gånger i veckan och som mer har liksom stannat av lite i sin träning.
Ja, just det.
Och där hade de sett också så här, det här var då just när man har sett de här högintensiva blocken. Och så då är ju den här klassiska som har varit väldigt populär och väldigt omtyckt, det är ju den här 4x4 minuter med 3 minuters vila. Det är ju den som har varit, är det norska intervaller eller vad kallas den?
Ja, precis.
Exakt. Så, och där är det liksom de forskarna som har tagit fram den har nu precis kommit med en ny forskning, ny studie som har hittat att det typ visar ännu bättre resultat på att bryta ner de här 4x4 minuter i ännu kortare. Så de har tagit fram ett som är att du springer ännu snabbare, men då springer du alltså 30 sekunder. Och så har du 15 sekunder vila. Och så gör du det 13 gånger.
Oj, det är okej.
Så den totala blir, alltså sen de som är produkterade där 4x4 minuter, det är oftast vad man börjar med. Men sen kör de ju 5x4 och så där ända upp till kanske 10x4 minuter. Men då har de matchat så att totala tiden blir densamma på den här 30-15. Som så många block de hade på 4x4. Så att, men just så det. De har ju kommit upp då till när de har gjort det här ett tag, så har de gjort 3 varv av de här 13 intervaller. 30-15. Hänger du med?
Ja, hänger med.
Ja, men då har de ju sett att den kvaliteten du får på de här 30 sekunderna, att den totala hastigheten och liksom intensiteten blir högre än
högre.
De här på 4x4. Och det har visat sig göra ännu bättre resultat i studier än 4x4 minuter. Så det är ändå så här kul att det är samma gäng som har tagit fram 4x4 som nu har sett att det här är till och med bättre.
Ännu bättre.
Ja. Så det kan ju vara liksom, ska man köra tröskelperiodisering så kan det ju vara bra att sätta in typ så här 30 sekunder och 15 sekunder vila och köra lite den typ av.
Ja, ännu kortare intervaller.
Så jag tänkte bara lite intressant att höra att det inte bara den här traditionella, men det är den vi oftast ser av i motionslopp. Men just på högre nivå så ser man jättefina resultat av det här blockperiodisering också.
Jätteintressant. Det här får vi följa, alltså, och se hur, vart det tar vägen. Alltså, tänk om det är många som tar sig an det här sättet att träna. På kort sikt kanske.
Ja.
Efter de här studierna har kommit, tänker jag. Så kan det bli. Det känns som att vi fått med det mesta här också, tänker jag, som... vi ville få ut och förmedla till våra lyssnare i alla fall.
Ja.
Och det är ju väldigt många av dem som säkert kommer springa lite 5-10 kilometer här nu på ganska kort sikt ändå, tror jag, tävlingsmässigt. Det börjar i mars, april och maj. Där är det ganska mycket. Många som kommer springa lopp.
Det ska bli kul att följa. Jag hoppas att ni taggar och ser era inlägg om ni har sprungit något lopp eller någonting.
Precis, gör det. Vad kommer du göra idag, Sara, efter det här?
Jag ska vara tyst.
Ja, var tyst. Vila upp oss tills imorgon. Vi syns imorgon.
Ja,
vad roligt.
För vi har ju nu två intervjuer som vi ska spela in framöver. Så förhoppningsvis, om ingenting strular till sig, så kommer de två nästa avsnitt vara spännande intervjuer eller gäster.
Precis. Ja, precis. Efter det här släpps så kommer ju nästa vara intervju och den efter. Ja, det stämmer.
Yes.
Ha det så bra nu då.
Ha det så bra allihopa.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.